P3, Sveriges Radio.
Vi vill börja med att varna känsliga lyssnare. I det här programmet beskriver vi barn som far väldigt illa.
Det knackar på dörren till familjen Nilssons hem på Bruksgatan 5 i Helsingborg. Först några rappa slag, men när dörren inte öppnas övergår de i långa, envetna serier av knackningar. Till sist hörs steg i lägenheten innanför och i dörren som öppnas på glänt kikar en kvinna ut och möter en orolig blick. Den tittar tveksamt på damen i hallen från topp till tå. Från det prydligt uppsatta håret till blusen som är knäppt högt upp i halsen och den långa mörka kjolen som täcks av ett förkläde av enkelt linne. De ängsliga ögonen i trapphuset tillhör en ung kvinna som presenterar sig som Blenda Henriksson. Hon tittar in i lägenheten, in i den välstädade hallen, som att hon letar efter något. För hon är här för att få veta var hennes lilla son Gunnar tagit vägen. Gång efter annan har hon förgäves försökt att få kontakt med kvinnan i lägenheten för att leta reda på var Gunnar är, men inte fått något ordentligt svar. Men nu vädjar hon till kvinnan i hallen. Hon måste få veta. Var är mitt barn? Damen som öppnat dörren bjuder in kvinnan i lägenheten. Men hon skakar beklagande på huvudet. Hilda Nilsson har inga goda nyheter att komma med. För Blenda kommer aldrig mer att få träffa sin lilla Gunnar.
Det här är berättelsen om Hilda Nilsson. En vanlig arbetarkvinna som försökte hanka sig fram i elände och fattigdom under 1900-talets början. Men priset för hennes strävan fick de allra mest värnlösa betala. För änglamakerskan från Bruksgatan gick över omänsklighetens gräns med sina fasansfulla gärningar och satte skräck i en hel nation.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Den ordentliga kvinnan som öppnar dörren på Bruksgatan 5 i Helsingborg och bjuder in Blenda Henriksson heter alltså Hilda Nilsson. Vid första anblicken verkar hon vara en ganska oansenlig person. Ser ut som de flesta hyggliga arbetarkvinnor gör. Propert klädd, inga modekläder direkt, men hel och ren. Blus, sjal och kjol. Förkläd och snörkängor. Och vid hennes sida ett välmående, hälsosamt knubbigt barn. Men Blenda Henriksson som står i Hildas dörröppning på hösten och 1916 låter sig inte lugnas av den rekorderliga fasaden. För kvinnan som står framför henne hävdar att Gunnar, Blendas lilla nyfödda son, är död och begraven. Tragiskt omkommen i ett kikhosteanfall. Men Blenda anar oråd. Hon lämnar Hilda Nilssons lägenhet på Bruksgatan med en gnagande känsla av att något är fel. Och så vill hon förstås besöka sin sons grav. Blenda gör efterforskningar om var Gunnar ligger begravd, men får svar att det inte finns någon liten pojke med det namnet på kyrkogården. Moders hjärta slår ett extra slag. Ett hopp tänds. Kanske har någon blivit felinformerad. Kanske är han inte död ändå. Kanske lever Gunnar någonstans. Så Blenda Henriksson kontaktar polisen. Och en av svensk historias värsta brottshärvor börjar nystas upp. Men vad gjorde lilla Gunnar hos Hilda Nilsson från första början? För att förstå det behöver vi ta en titt på var vi är någonstans och vad det är för slags samhälle som Hilda, Blenda och Gunnar lever i. När det motsägelsefulla 1900-talet börjar är läget ganska ostadigt i både Sverige och resten av Europa. Både fredliga och våldsamma krafter är på framväxt, men det är våldet som kommer ta plats på arenan först. År 1914 smäller det till i Sarajevo och första världskriget rasar igång. Sverige är neutralt och står utanför striderna, men det går inte att komma undan krigets påverkan. Matransoneringar, dyrtider och ett ständigt mullrande hot utifrån sätter sina avtryck hos svenskarna, som redan är ett ganska fattigt och hårt prövat folk. För Sverige är i stort sett ett u-land vid den här tiden. Det är inte ett land som folk flyttar till, utan ett ställe som folk lämnar, i hundratusental. Mellan 1800-talets slut och krigsutbrottet 1914 emigrerar i runda slängar 700 000 människor från Sverige på en befolkning på cirka 5 miljoner. De flesta sätter kurs västerut mot USA för att få ett bättre liv än vad hemlandet kan erbjuda. Sverige är inne i den största, mest genomgripande förändringen sedan inlandsisen smälte. Befolkningen har ökat radikalt under de senaste 50 åren. Industrierna i städerna växer så det knakar och den fattiga arbetarklassen med den. Omorganisation i jordbruket har gjort att många söker sig till fabriksjobben istället. Inflyttningen till städerna blir större och större. Inom mindre än ett sekel kommer majoriteten av befolkningen ha omdanat sina levnadsmönster totalt. Och plötsligt ta demokratiska rättigheter för givna och hålla individens frihet för sanning. Men Hilda Nilssons värld är inte där ännu. De flesta i Sverige har inte mycket att säga till om. Ingen rösträtt och i princip obefintliga möjligheter att göra klassresor. Hilda lever mitt i förändringens barndom. Det kommer ta tid innan landet blir en välfärdsstat. Och som alltid när något gammalt är på väg ut och något nytt på väg in, smärtar det på vägen. Sverige har växtverk, kan man säga. Kvinnan som ska komma att bli en av Sveriges allra mest fruktade och avskydda människor föds i slutet av 1870-talet som Hilda Lagerstedt. Och till en början finns det inget som pekar på att hon kommer sticka ut i historieböckerna. Hon är en helt vanlig arbetarklassflicka.
Hilda föddes in i en väldigt respektabel, fin familj. De hade en väldigt kärleksfull relation med sina föräldrar och alla syskonen.
Det här är Josefin Thorén, människorättsvetare.
Hon bodde hemma väldigt länge och verkar väldigt trivas väldigt bra. Hon jobbade dock också vid sidan av, som många unga flickor gjorde på den här tiden.
När hon har blivit vuxen flyttar hon till Helsingborg. Det är fortfarande en liten stad. Kring sekelskiftet finns bara tre ställen som man kan kalla för storstäder. Stockholm, Göteborg och Malmö. Men Helsingborg, som många andra mindre städer, är på framväxt. Till de här spirande ställena kommer unga människor från landsbygden i jakt på jobb. Och i stan finns en helt annan frihet. På landsbygden vet varenda kotte till exempel vem man flörtar med eller försvinner iväg med efter logdansen. Men i stan kan man vara mycket mer hemlig. Sexualmoralen och normerna kring hur folk får vara kära och leva tillsammans är fortfarande väldigt snäva. Det är äktenskap mellan man och kvinna som gäller, och därmed basta. Men i städerna, där den sociala kontrollens moralväktare har svårare att övervaka sin omgivning, blir uppvaktning, kärlek och sex friare. I storstäderna lever folk till och med i så kallade Stockholmsäktenskap. Bor tillsammans som makar, fast utan att vara gifta. Det här anses vara högst omoraliskt av de flesta, men gränserna är alltså på väg att tänjas ut lite. Det här leder förstås till en hel massa dejtande och liggande, utan att folk är gifta. Och det är nästan alltid oskyddat sex som gäller. För det finns knappast några ungdomsmottagningar som delar ut gratis kondomer på den här tiden. Tvärtom. År 1911 förbjuds upplysning, försäljning och spridning av preventivmedel. Inte för att man inte vill att folk ska satsa på barnbegränsning, för det vill man. Eller rättare sagt, man vill att arbetarklassen ska begränsas i sitt barnafödande. Det finns nämligen en utbredd oro för att den svenska befolkningen ska smutsas ner. En del inflytelserika röster tror att fattiga människors barn föds ouppfostrade, lata och odugliga. Och det är ju att landet befolkas av sådana man vill undvika. Medel- och överklassens barn däremot, de föds välartade och driftiga, tänker man sig. Men från styrande håll är man orolig över att preventivmedel inte kommer användas av arbetarklassen, utan bara av medel- och överklassen. Så därför förbjuds preventivmedel helt och hållet. Så en massa utomäktenskapligt sex, inga preventivmedel och dessutom taskig sexualkunskapsundervisning leder förstås till oräkneliga och oönskade graviditeter. Som i sin tur leder till en massa barn. Som också de är oönskade, eftersom de är oäkta. Alltså tillverkade och födda utan att föräldrarna är gifta.
En kvinna hade mycket att göra med sin man, om det var hennes pappa, hennes bror eller hennes make. Och i det här samhället så var ju såklart den kristna hegemonin väldigt, väldigt stark. Och då var det inom äktenskapet som man födde barn. Det här gjorde ju helt enkelt att när en kvinna blev gravid utanför äktenskapet, för att kärlek och kemi och sexlust finns ju i alla fall, så blev det jätteproblematiskt. Både då att man skulle eventuellt försörja en extra mun, för att du kanske inte har rätten till jobb eller rätten till att ha en reglig lön eller kunna bo någonstans. Så vem vill ta in en kvinna med ett utomäktenskapligt barn? Eller den också att människor försköt dig, både din familj eller dina vänner, så att du var väldigt utsatt. Därav att fostervården blev så viktig.
Hilda Nilsson själv får tidigt känna på hur skamligt det är att råka i olyckan med att bli med barn utanför äktenskapet. På 1890-talet när hon bara är tonåring, har slutat skolan och börjat på sitt första jobb, blir hon kär och gravid. Men det leder bara till sorg. Pappan till barnet försvinner ur bilden, precis som i så många andra fall där ogifta kvinnor blir havande. Killen kan ju tacka för sig och dra vidare, men kvinnan är fast med en obönhörligen växande mage och stigande panik.
Den unga flickan stirrar på sin arbetsgivare som står framför henne. Hans budskap är glasklart. Hilda har fått sparken. Omgående ska hon lämna sitt jobb i butiken, knyta av sig förklädet och försvinna för gott. Han kan inte ha en fallen kvinna, en tonårig sköka jobbandes i sin affär. Hilda försöker beveka den storväxta mannen. Det är ju hans egen son som är far till barnet. Men det tjänar ingenting till. Tvärtom. Istället blir han bara argare, gestikulerar vilt och får ilsket röda fläckar på halsen. Den tonåriga gravida flickan körs på porten. Hon går med sänkt huvud för att hämta sina saker i utrymmet bakom den stora disken i trä med glasfönster. Axlarna slokar. Blicken är fäst på de breda slitna brädorna i golvet. Och i magen växer obönhörligen det nya livet. Själva orsaken till att hela hennes tillvaro nu rasar samman.
Hon hamnar hos en mellanhand, en sån här kvinna som hjälper till mellan graviditeter för kvinnor som är gravida utanför äktenskapet. Och hon föder sitt barn hos den här kvinnan. Det tar bara några dagar så dör hennes första barn. Och hon känner vad vi har fått en väldigt sorg över det här. Men hon är fortfarande, hon har inget hem och hon har inte att ta vägen. Så det är bara dags för henne att söka jobb igen. Och det gör hon och jobbar sig runt och försöker ha sitt eget uppehälle.
Och några år senare händer det igen. Hilda är tillsammans med en annan kille och blir gravid. Pappan lämnar henne och hon får klara sig ensam bäst hon kan.
Och även i det här fallet så väljer mannen inte att ta något ansvar. Och hon får själv hitta en möjlighet att försörja sig själv och hitta ett uppehälle. Och det gör hon och hamnar hos en kvinna där hon kan bo under sin graviditet. Och där föder hon sin flicka, en dotter. Men efter några dagar även där, i det här fallet, så blir hon utkastad från det här hemmet. För att nu har hon ju fött sitt barn. Det är dags att gå vidare. Och det är mitt i vintern och det är jättekallt och Hilda har inte att ta vägen. Och det är när de vandrar under de här gatorna som både Hilda och dottern blir väldigt, väldigt sjuka. Och dottern klarar inte av det här. Hon avlider av sviterna av kölden.
Hilda har en tung ryggsäck att bära. Kanske är det ungdomens alla törnar som senare i livet ska få henne att gå över ondskans gräns. Och svårigheterna tar inte heller slut. Hon verkar aldrig riktigt repa sig. Efter graviditeterna hankar hon sig fram på olika jobb. Och hamnar sedan i en annan av tidens kvinnofällor.
Det är efter det här som Hilda också går in i prostitutionen. Hon arbetar som prostituerad i städerna här, Helsingborg, Lund, Malmö.
Prostitutionen är mer eller mindre en accepterad institution i samhället.
De här fallna kvinnorna som var faktiskt en väldigt viktig del av det svenska samhället under den här tiden. För att medans kvinnor inte skulle ha någon sexlust och vara fromma och timida inne i hemmet, så var det väldigt viktigt för mannen att ha sin sexlust. Han skulle vara väldigt viril och det var viktigt för honom att få utlopp för sina sexuella drifter. Därav att prostitution var reglerat i samhället. Staten hade koll på att det fanns prostituerade, att de var testade, att de gick till polisen och var anmälda och så vidare. Så att männen kunde få utlopp för sina behov helt enkelt. Och det gjorde ju att medan prostitution var väldigt viktigt och att kvinnor skulle släppa till, så var det också ett stort problem att kvinnor skulle ju inte ha den sidan av sig. Vilket innebar att människor blev väldigt hårt stämplade. Väldigt hårt stämplade.
Och det här är en sorts samhällsventil för mäns sexualitet. För män anses ha en betydligt större och dessutom mer svårtyglad sexdrift än kvinnor. Alltså är det lätt att räkna ut att många män inte blir tillräckligt tillfredsställda i sina äktenskap, eftersom ju kvinnor verkligen inte ska ha någon glupande aptit på sex. Och män som inte får ligga tillräckligt mycket måste ju ha någonstans att gå för att göra det. Här tänker nu vän av ordning. Hur går det här ihop med hela grejen att sex utanför äktenskapet är förbjudet? Svaret är förstås att det går inte ihop. Attityden till prostitutionen är ett praktexempel på dubbelmoral.
Den har inte helt gått bort idag heller. Horan och Madonna-komplexet är fortfarande väldigt starkt. Att man ska hålla på sig med till rätt person, men man ska i samtidigt inte vara för tråkig och pryd. Att det finns fortfarande de här spåren kvar.
Och de kvinnor som hamnar i yrket får oftast mycket illa. Hilda är inget undantag. Hon fastnar i prostitutionens klor i 5 år. Hamnar på sjukhus där hon får vård för syfilis. En sårig, svidande könssjukdom som kan leda till sinnessjukdom och död. År 1902, när Hilda är 26, får hon en varning för lösdriveri. Alltså att hon verkar vara mer eller mindre hemlös och inte kan försörja sig själv. Och det är förbjudet, till skillnad från att sälja sex.
När man införde reglementeringen om prostitution under 1850-talet så var det en folkhälsoproblem. Man såg det som att könssjukdomar sprider sig och det här påverkar nationen Sverige som vi måste behålla. Och därmed så införde man att kvinnor som var prostituerade behövde kolla sig, gå till polisen, gå till läkaren, att ha kontroll över situationen.
Och kanske blir det en väckarklocka för henne. För hon lyckas skrapa ihop sig själv. träffar en man, Gustav Nilsson, en respektabel och nykter typ. Slår sig ner tillsammans med honom. De gifter sig och flyttar in i en lägenhet. Börjar bygga sitt liv tillsammans. Skaffar sig ett fosterbarn för att få trevnad i hemmet. Kanske finns det ändå en ljusare framtid för Hilda.
Gustav var ju en väldigt respektabel man och han var känd för att han hade inga problem med alkoholen och väldigt duktig med sina pengar och hade ett bra jobb vid brandkåren i Helsingborg. Och de bodde tillsammans och bor väldigt lyckliga ett par år där och har det väldigt bra. Tills då att Gustav får en ögonskada och får ta ett annat jobb med mycket sämre lön. Och det är då problematiken igen börjar.
Så Hilda börjar leta efter en alternativ inkomstkälla. Hon försöker sig på att driva en liten matservering i hemmet dit arbetande män kan komma och få sig ett mål lagad mat. Men det bärs inte. Men Hilda ger sig inte. Hon måste hitta något. Och så uppenbarar sig möjligheten.
Lutad över köksbänken väter Hilda pekfingret med tungan och vänder fundersamt sida i Skånska Dagbladet som ligger uppslagen framför henne. Trycksvärtan gör att fingeravtrycken fastnar på kinden när hon stödjer hakan med handen. Hon huttrar till, vänder sig om och lägger in en vedpinne till i gjutjärnspisen bakom henne. Rättar till den randiga trasmattan som täcker golvet där vårvinterkylan sipprar in och återvänder till sin tidning. Då får hon syn på annonserna. Finns det någon snygg familj som vill ta ett nyfött barn som väntas i mars mot 15 kronor i månaden? Svar till KH. En god fostermoder önskas åt ett barn som väntas nästa månad. Den som ej är barnkär och själv utan barn gör sig ej besvär. Svar till fostermoder. Hilda gnuggar sig fundersamt över tidningarna. Fler fosterbarn. Hon ser sig om i lägenheten. Hon och Gustav har plats för fler barn. Då kan det komma in lite pengar som de ju så förtvivlat behöver.
I Hildas dagstidning, och i andra tidningar över landet för den delen, eftersöks fostermödrar. Mammor som inte kan ta hand om sina barn letar febrilt efter någonstans att lämna bort dem, mot pengar. Det här är ett jobb som Hilda skulle kunna sköta. De här mammorna som letar nya hem till sina barn är i stort sett allihop ensamstående. Hilda nappar på idén för att hon behöver pengar. Men kanske känner hon också sympati för de olyckliga livsödena bakom annonserna i tidningen. Hon vet ju själv hur svårt det är att vara ensam, gravid och utstött. Men det är inte bara den enorma skammen över att ha hamnat i grossess och olycka utanför äktenskapet som är problemet för mödrarna som annonserar efter fosterhem. Det är också en krass ekonomisk verklighet som tvingar dem att lämna bort sina barn. De flesta av dem kommer från arbetarklassen och har varken en rik familj eller sparkapital. De mer välbeställda löser oftast problemen mer diskret och effektivt.
Även kvinnor av högre klasser använder det här möjligheten att kunna föda i en annan stad anonymt. Och de kunde utnyttja den möjligheten i större utsträckning, för de kunde också resa längre för att kunna göra det. Och därför blev de mer försäkrade om att ingen kände igen dem på den nya platsen. Medan arbetarkvinnor med ett arbete naturligtvis och med mindre pengar kanske inte kan resa så långt för att göra det här. Så att det användes i större utsträckning av kvinnor från högre klasser.
Men om man är ensamstående och fattig är det nästintill omöjligt att försörja ett litet barn. I det tidiga 1900-talet finns det inte några kommunala dagis eller någon vidare hjälp till föräldrar som behöver stöd. Och försöka åtgärda problemet innan barnet är fött, det är heller inget alternativ. Abort är olagligt och att gå till någon av de illegala abortkliniker som finns innebär en stor fara. Där väntar smutsiga virknålar eller livsfarliga behandlingar med fosfor som skrapats av tändstickor och som ska fördriva fostret. Så för de allra flesta är alltså abort otänkbart.
I många fall så var ju den här fosterbarnsvården ett sätt att göra abort. I ett mycket, mycket senare skede naturligtvis.
Istället föder de sina barn och får sedan klara sig själva bäst de kan. Men det gör de ju inte, i alla fall inte majoriteten. I början av 1900-talet är det bara runt en femtedel av alla ensamma mammor som själva kan ta hand om sina barn. Och det är så här som sådana som Hilda Nilsson kommer in i bilden. Planen på att börja ta emot fosterbarn för att få in några extra slantar till hushållskassan tar form i hennes huvud. Förmodligen har hon ingen aning om vart det här kommer att leda. Att de där annonserna kommer skapa ett monster inom henne. Ett monster som kommer sluka oskyldiga själar och till slut krossa henne själv totalt. Men hur funkar det här egentligen? Hilda Nilsson, som själv är fattig, har alltså möjlighet att få in några extra kronor från en annan fattig kvinna. Det är ett cirkulärt system. Fattigdomen när sig själv. och låser fast människorna. Alla håller sig nätt och jämnt över ytan, men det är nästintill omöjligt att ta sig vidare och komma på grön kvist på riktigt. Och på botten av det här systemet finns handelsvaran, de allra svagaste. De som inte kan värna sig själva, som är helt i andras våld. Barnen. Och de får mest illa av alla i den här onda cirkeln. En del blir ensamma i världen direkt. Många ogifta kvinnor reser iväg till annan ort, föder sitt barn anonymt och lämnar det där.
Att vara kvinna och försöka lösa det här med all press och all stress och all skam som ligger på dig, samtidigt som att du har ett liv innan dig som du älskar. I stort ökning så gör ju kvinnorna det. Så det är en otroligt, otroligt tuff emotionell situation. Men Barnen mot plakatet som Gustav III införde gav man kvinnor möjlighet att föda anonymt. För alla kvinnor under Hildas livstid så fanns möjligheten att åka till en annan stad. Det var din rättighet att åka till en annan stad och föda ditt barn.
Enligt svensk fattigvårdslagstiftning är då socknen där barnet är fött skyldig att ta hand om det lilla nyfödda. Men en sån start i livet önskar man inte någon. För fattiga barn som inte har någon som kan ta hand om dem hamnar ofta på så kallade barnauktioner.
De behandlades som, de var ju arbetskraft, det var tjänstehon. Det var personer som man såg inte som barn än. De första barnlagarna kom ju inte för omkring 1800 cent där. Och det innebär ju att de levde under väldigt tuffa omständigheter. Och det var ju samma sak även om de bodde i en fosterfamilj. Att man i större utsträckning förväntade sig att barnen som var fosterbarn skulle arbeta, skulle ta lite sämre mat, fick styrts med mer än vad de biologiska barnen fick. För att det fanns en viss syn på fosterbarn.
Socknarna vill betala så lite som möjligt till de familjer som erbjuder sig att ta hand om barnen. Det är alltså den som är villig att acceptera den lägsta ersättningen för sitt fosterbarn som kammar hem auktionen. Men det säger ju sig självt att ju mindre ersättningen är, desto sämre mat, trasigare kläder och dragigare sovrum kommer det barnet att få i sitt nya hem. Och de är alltså i princip gratis arbetskraft. Många av dem skyfflas runt till flera bondgårdar under sin uppväxttid. Det är otaliga barn som får sin barndom stulen och själssår som aldrig läker. Socialhjälpen kring sekelskiftet är alltså minst sagt undermålig med våra mått mätt. Och hamnar inte barnen på auktioner och skickas ut till lägstbjudande lantbrukare kan de hamna hos en professionell fostermamma.
De flesta gråter nästan hela tiden, i alla fall i början. En hjärtskärande gråt med hungern och ensamheten som bränsle viftar med armar och ben, sträcker sig efter en omfamning. Sen blir de tystare och tystare och till slut öppnar de nästan aldrig ögonen. De sprattlande små armarna ligger kraftlösa längs de allt mer utmärgade kropparna. Skriken byts ut mot hosta, rosslande andetag eller bara tystnad. Och de som inte slutar att gråta tystas med en liten tygtuss i munnen doppad i brännvin. Det får ett litet spädbarn att slockna på nolltid. I rader ligger de i det dunkla ljuset. Och luften som hänger tung i rummet är mättad med lukten av obytta blöjor, sjukdom och smutsiga barnkroppar.
Änglamakerskor. Kvinnor som gör änglar av små barn. Så kallas de. Fostermammor som tar emot spädbarn för att sedan systematiskt vanvårda ihjäl dem. Det är mer eller mindre en industri där råvaran är små barn.
Det fanns det myndigheter såklart som tog hand om och kunde förmedla barnen rätt och så vidare. Men det fanns också en väldigt stor privat avdelning för när man kunde hantera det här själva. Och det var ju där framförallt som problematiken finns. Att föräldrar hittar fosterfamiljer och att det inte registreras någonstans. Eller att det smusslas med vad som egentligen händer och så vidare. Framförallt var det ett ganska stort kryphål det här att man behövde till en början inte registrera att man har tagit in ett fosterbarn till sin familj om det inte hade funnits en betalning. För då menade man att då har omhändertagandet skett av kärlek. Och då behöver vi inte ha samma koll.
En del fosterhem försörjer sig på att hitta andra, ännu billigare ställen att dumpa barnen på. Tar emot ett barn för låg summa. Nosar reda på någon som är i desperat behov av pengar. Och akkorderar ut barnet dit. Mellanskillnaden behåller de själva. Och barnet får så dålig vård i det andra fosterhemmet att det dör. Mamman får sällan veta vad som har hänt hennes barn. Långt ifrån alla fostermödrar är förstås kallsinniga änglamakerskor. Det finns många hederliga kvinnor som tar hand om många barn. Barn som får en kärleksfull och stabil uppfostran. Och det tror nog många mammor att just deras lilla bebis ska få hos Hilda Nilsson. För hon har en ren och snygg lägenhet, en välmående fosterson och pålitlig blick. Här kan nog mitt barn få det bra, tänker kanske de mammor som möter henne. Men då tänker de fel. Katastrofalt fel. Det första fosterbarn som Hilda tar emot för att få in extra slantar är en liten flicka, Irene Elisabeth. Och det ska nog gå bra, tänker hon. Hon har ju redan tagit emot minst ett barn med gott resultat. Maken däremot är mer tveksam.
Många av mödrarna vittnade just om detta, att Hilda hade ett väldigt hemtrevligt, rekorderligt och prydligt hem. Vilket såklart vaggade in de här kvinnorna i en känsla av trygghet. Att här finns det en kvinna som har koll på läget, som verkar väldigt barnkär för det finns barn i hemmet. Och har en välvillig inställning. Och det här var också en av Hildas framgångsfaktorer, i att hon fick så många kvinnor att lita på henne och välja henne som fostermamma till sina barn. Så att de tar in Irene Elisabeth till hemmet.
Hon kommer till familjen Nilsson på vårvintern år 1915. Barnets mamma blir troligen försäkrad om att flickan kommer få det bra här hos den rara och vänliga Hilda.
Hilda tänker att det kommer vara ungefär när de tog in Erik Gustav. Inga större problem. Men Irene Elisabeth verkar sig vara en strulig liten bebis som antagligen kanske har kolik. För flickan skriker och skriker och skriker till den nivån att Hilda håller på och blir galen. Kan inte sova, har tid att äta, grannarna slår i väggarna. Och gissningsvis det här skrikandet triggar någonting i Hilda, som ju själv har haft ett barn som hon har gått med längs kalla gator och försökt att blidka så mycket hon kan. Så att någonting i Hilda snäpper till. Att hon sitter hemma en vardag medan hennes son ute och leker och hennes man är på jobbet. Och hon badar lilla Irene Elisabeth när hon får nog.
I sinkbaljan som Hilda har fyllt med vatten sitter barnet och gråter högljutt. Hilda lyfter upp flickan, försöker hyscha och vagga, men barnet är otröstligt. Något hårt drar över Hildas ansikte. Hon stannar upp några sekunder och tar sedan beslutet. Lägger ner den gråtande Irene Elisabeth i badvattnet igen. På mage, i baljans botten, under vattnet. Så lägger hon en tvättbräda över och ställer kolhinken ovanpå. Väntar tills det inte syns några luftbubblor längre och sticker sedan ner händerna i vattnet i sinkbaljan. Det som för bara några minuter sedan var en varm, levande barnkropp är nu en livlös trasdocka. Hon kommer aldrig mer att gråta och skrika. Eller för den delen skratta, lära sig gå eller börja skolan.
Senare på dagen går Hilda ner till husets gemensamma tvättstuga. I famnen bär hon en korg med tvätt. Men under linnetygerna i korgen ligger barnliket, insvept i ett tygstycke. I tvättstugan finns en ugn för att värma tvättvattnet med. En ugn som blir till ett krematorium när Hilda lägger in den lilla barnkroppen i den dånande brasan. Och när elden har brunnit ut är det bara aska och förkolnade benbitar kvar av den skyddslösa lilla bebisen. I ett slag har Hilda förvandlats från en rekorderlig fostermamma till ett hänsynslöst vidunder. För med det här mordet inleds en fasansfull karriär. Den lilla 10-månaders flickan är inte det sista barn som kommer hamna i Hilda Nilssons ugn. Långt ifrån. Till sin make Gustav och grannarna säger hon att Irene Elisabeth har fått ett nytt hem hos fint folk på landet. Och ingen verkar ställa några frågor. För barnen som kommer till Hilda har inte så många som bryr sig om dem. Det är inte ens säkert att särskilt många vet om att de finns. Men bryr sig inte ens föräldrarna om sina barn?
Det är olika, framförallt i Hildas fall. Vilka mammor som vill ha kontinuerlig kontakt och vilka som inte vill ha det. Och de som vill ha det fortsätter Hilda att uppdatera. Även ifall barnet i fråga har gått bort. Hon hittar på historier om barnets utveckling och vad som sker. För att just stilla mammornas oro eller få kontakten att hålla sig på avstånd. Och det är ju ganska unikt för Hilda. Normalt sett så brukar man kanske inte göra det så. Normalt sett så brukar man heller inte mörda barn så aktivt som Hilda gör.
Den lilla flickan som Hilda dränker i badvattnet blir hennes första ängel. Och det var kanske inte meningen att hon skulle dö. Efter mord nummer ett rullar det på. Hilda beskriver det som att hon blir slav under annonserna. Ganska snart har hon emot ännu ett barn. En pojke. Och han blir inte heller långlivad. Hilda gör sig av med honom på ungefär samma sätt som den första mördade flickan, Irene Elisabeth. Och till den som frågar säger hon att han har fått ett nytt hem. Pengarna som hon har fått för barnets uppehälle stoppar hon i fickan. Och så när röken efter den uppbrända kroppen har lagt sig och inga misstankar verkar dyka upp någonstans, flyttar nästa dödsdömda barn in. Och en ny mamma blir försäkrad om att den här pojken eller flickan kommer få en trygg uppväxt. Här ska de icke lida någon nöd. Här ska de varken svälta eller frysa, säger Hilda med betryggande stämma till mammorna. Och så fortsätter det. Under 1915 och fram till hösten 1916 tar hon emot minst 7 barn som vi känner till. 7 barn som alla går samma brutala öde till mötes. En del barn hinner inte ens flytta in.
Ett av fallen var Karin och Margareta, och då befinner sig Hilda i en situation där hon har åkt till Lund för att hämta hem det här barnet. Och när hon kommer till mamman så säger mamman att snälla, snälla, jag ber så mycket om ursäkt, men jag har inte hela summan pengar jag har lovat dig. Jag har bara 20 kronor, men jag lovar att du kommer få resten. Och Hilda, i vad hon upplever kanske är ett svagt ögonblick, går med på det här och väljer att ta hem Karin Margareta och tänker att pengarna kommer sen. Men hon kommer inte längre än till centralstationen i Helsingborg innan hon bara, jag är så dum, jag har blivit helt lurad. Hon anser att hon har blivit påpackad en barn och hon kommer inte få någon betalning. Så att hon väljer att inte ens gå hem med barnet till Gustav, som hon visste om skulle reagera på det här ytterligare barnet i deras hem. Hon väljer att gå direkt ner till källaren, och då kväver hon Karin Margareta i den medhavda duken som hon fick med. Och sen så åker hon då, eller hon går upp till lägenheten och fortsätter sitt liv. Om det nu hade stannat där, vilket det inte gör. För att bara några veckor efteråt så hör Karin Margaretas mamma av sig. Hon har inte bara resten av betalningen för att kompensera Hilda. Hon vill också ha tillbaka sitt barn.
Men även om det är samhällets olycksbarn som mördas, borde ju någon reagera på att fru Nilssons fosterbarn spårlöst försvinner ett efter ett. Andra änglamakerska kan förklara bortfallet av barnen med att de blir sjuka, får någon elak infektion och dör. Men istället för att som de andra ta emot barn och sen långsamt vanvårda ihjäl dem, är ju Hildas metod betydligt mer handfast. Hur kan hon komma undan med alla de här morden? Runt omkring henne pågår ju livet. Både Hildas kvarter och resten av Helsingborg är fullt av folk. Grannar vägg i vägg. Barn som leker bland struttande tuppar och pickande hönor på husens gårdar. Utedassen som man delar med grannarna. Och så den där dödens tvättstuga, där byken sköljs och liken bränns. Lukten när Hilda kremerar sina offer sticker förmodligen påtagligt i kvarterets alla näsor. Men ingen verkar höja på ögonbrynen över det. Stan är ju full av lukter. Stank från dassen, soptunnorna och skorstenarna vid Helsingborgs största industri, gummifabriken. Men hur kan den som bor mitt i mördarens lya inte märka något? Kanske anar han att något inte står rätt till. Men om han gör det, ingriper han ändå inte. Nej, Hildas man Gustav är märkligt frånvarande i den här historien.
Hur det här kan pågå är faktiskt väldigt fascinerande. Men Hilda tar ju verkligen till lite olika trick för det här. Bland annat när hon har ju mellanhänder som hon har kontakt med. Då låtsas hon att det är någon syster eller en annan väninna som ska adoptera barnet och inte hon själv. För att undvika misstankar. Hennes man säger hon ju att barnet har adopterat på annat håll eller på olika sätt inte finns kvar hemma. Och han köper tydligen det. Och sen så det mest vi vet är ju att grannskapet ska ha reagerat på den här lukten som fanns ibland. Där man tänker att man har just, när Hilda har bränt kropparna. Men det är också svårt att veta vad som är efterkonstruktioner och vad som var faktiskt sanning. Men i efterhand säger alla att de såklart visste.
Och överlag är det få män som dyker upp i berättelsen om alla de oönskade barnen som lämnas bort. Men det kryllar av kvinnor. Biologin har lagt det på kvinnans lott att bära och föda barnet. Och samhället har plussat på med skambeläggandet och utsattheten. Och det är sen andra kvinnor som tar hand om barnen. Men det finns ju en siffra till i ekvationen som leder till ett barn. Papporna. Var håller de hus i den här berättelsen? En man har ansvar för det barnen har satt till världen, även i början av 1900-talet. Men då måste ju han för det första veta om att han har blivit pappa. Och för det andra erkänna faderskapet. Och det går det lätt att avsvära sig. Det finns naturligtvis papper som ställer upp och gör sin del av jobbet. Antingen genom att gifta sig med barnets mamma eller genom att söka fosterhem och stötta ekonomiskt.
Männen i den här historien är ju till stor del ganska osynliga. Och det är ju inte ovanligt. Alltså om vi tänker även då att om mammor kan vara anonyma när man föder barnet, så är det väldigt lätt att även... Det är ännu lättare för pappan att vara anonym. Och det var de också. Även om det i vissa fall såklart var att man delade på betalningen när man skulle lämna över barnet till Hilda. Eller att man på olika sätt hade någon på avstånd som kanske fanns till i periferin.
Hilda kontaktas av en pappa som vill träffa sitt barn. Han är med och betalar för sin dotters uppehälle och skickar till och med 10 kronor för att Hilda ska köpa en julklapp till henne. Fast någon julklapp blir det inte, för flickan är redan död och bränd till aska. Och den där tian, den hamnar i Hildas börs. Men på det stora hela saknas dock papperna i historien om alla de tusentals barn som utplaceras i Sverige. Det är på många sätt ett skitliv att vara en fattig man i sekelskiftet Sverige. Men i det här avseendet är det ett ännu värre skitliv att vara en fattig kvinna. Och värst av allt är det att födas som ett oäkta barn. För även om man inte hamnar hos Hilda Nilsson eller en annan änglamakerska utan överlever barndomen, är utsikterna inte ljusa. Ett oäkta barn har ingen ordentlig arvsrätt och de är dessutom socialt utsatta. Det finns en utbredd uppfattning om att man ärver sina föräldrars egenskaper. Och om man är född i synd av en fattig mor och en far som har övergett den, då är man inte mycket värd i samhällets ögon. På hösten 1916 har Hilda Nilsson alltså minst 7 barnaliv på sitt samvete. Och förmodligen gnager det rejält på henne. Men det rullar på och familjen behöver ju pengarna. Kanske tänker hon att det 8:e barnet hon tar emot ska bli det sista. Och det ska hon få mer rätt i än vad hon någonsin kan ana. Hon får kontakt med en fosterbarnsförmedlare i Malmö. Och nu tar hon det säkra före det osäkra och ljuger om att hon har en syster vid namn Anna som ska ta emot barnet. Om det nu ska bokföras någonstans att hon ska ta emot den här lilla gossen är det kanske bäst att hon inte står med sitt eget namn i rullorna. Och så får hon hem en liten nyfödd knatte. En pojke vars mamma inte kan ta hand om honom. Men mamman vill ha kontakt med sitt barn och betalar därför extra för det. Den lilla pojken är odöpt, men han har fått ett namn av sin mamma. Gunnar. Det är barn som kommer att sätta stopp för Hildas blodstänkta karriär. För den här pojkens mamma är Blenda Henriksson, som snart kommer stå enträget knacka på Hildas dörr på Bruksgatan 5 i Helsingborg i jakt på sin son. Men då är det för sent. För nästan omedelbart efter att Gunnar har kommit till Hilda, medan Blenda fortfarande återhämtar sig efter förlossningen, har han vandrat samma väg som de andra fosterbarnen som har slutat sina korta liv i Hildas hem. För att mota Olle i grind och undvika frågor från Blenda skickar Hilda ett brev till henne. Där står det att Hildas syster Anna har tagit med sig Gunnar och flyttat hela vägen till Malmberget i Gällivare. För Blenda tror ju att det är en annan Nilsson som är fostermamman. Och med det hoppas Hilda att Blenda ska släppa tanken på sin son. Men där hugger hon i sten.
Blenda inser att okej, men då kan jag i alla fall ha korrespondens då upp till Malmberget och börja skriva upp dit till den här systern som ju inte bor där för att systern existerar inte. Och när då inget svar kommer tillbaka så blir hon lite fundersam och hon väljer ett utredande, men jag får ut i Helsingborg för att prata med hon som hämtade barnet så att jag kan få koll på vad det egentligen händer. Så hon dyker upp på Hildas trapp och frågar, jag får inte svar från din syster upp i Malmberget. Och Hilda får panik och inser att hon måste ljuga upp någonting.
Hilda står i hallen och har bjudit in Blenda i lägenheten. Bakom Hildas långa kjolar står en liten pojke och kikar fram med nyfiken blick. Inne i rummet står en gunghäst, fortfarande i rörelse efter att den lilla har gungat av och an. Blenda harklar sig och säger att hon så förtvivlat gärna vill få träffa sin son som bor hos Hildas syster Anna. Kan fru Nilsson snälla hjälpa henne att få kontakt med systerns familj? Men hon möts av en kallsinnig blick. Nej, tyvärr måste Hilda meddela att Gunnar är död. Han fick beklagligt nog kikhosta, dog och begravdes i Malmberget. Blenda drar efter andan. Försöker hålla emot, men slår händerna för ansiktet och börjar gråta häftigt. Men kvinnan som står mitt emot henne gör ingen ansats att trösta. Istället lyfter hon upp sin egen varma och levande lilla son och kramar om honom. Mitt framför ögonen på den förkrossade Blenda.
Blenda Henriksson kontaktar prästen i Malmberget efter besöket hos Hilda. Berättar om sin lilla gosse Gunnar som har begravts där. En liten kille som har dött av kikhosta. Blenda vill gärna veta var graven finns så att hon kan se till att Gunnars sista viloplats tas väl hand om. Men prästen vet inget om någon liten död bebis vid namn Gunnar.
Och då blir Blenda jätteförvirrad. Hon tror, hon hoppas på att kanske att hennes Gunnar lever. Att det får ett missförstånd på något sätt.
Men det är något som osar misstänksamt i den här historien. Blenda beslutar sig för att inte kontakta Hilda Nilsson i Helsingborg igen, utan skriver istället ett brev till polisen.
Om vad det som har skett i redogör väldigt noga på alla detaljer om hennes kommunikation med Hilda, för att kan inte de undersöka detta och kanske att de kan hitta hennes son.
Och när polisen börjar kika på fallet blir de väldigt intresserade. För här verkar mer än ett barn ligga begravet. Hilda Nilsson och hennes man Gustav tas in på förhör. Till en början nekar Hilda till allt. Står fast vid sina berättelser om familjer som hämtat barnen och Gunnars kikhosta. Men så dyker fler och fler vittnesmål upp Och Hilda bryter samman. Och erkänner.
Hon erkänner ju alla 8 morden. Och det är då alla 8 som vi känner till. Vi tror att det är allting, men vi kan aldrig vara helt säkra.
Utanför Sverige rasar fortfarande kriget och har skördat miljontals liv. Men nyheten om änglamakerskan på Bruksgatan sticker ut. Den ohyggliga berättelsen om kvinnan som kallhamrat har mördat små barn för att få några futtiga kronor i sin egen plånbok. Som gång efter annan kommit undan med sina grymma handlingar, men som verkligheten och rättvisan nu har kommit i kapp. Hilda ställs inför rätta för sina brott i januari år 1917.
Hilda är väldigt kontrollerad under rättegångarna. Hon visar inte jättemycket känslor, vilket spelar åklagaren i händerna, för att det är lätt att understryka hur av en kallsinnig mördare Hilda är.
Och hon åker dit så det blixtrar om det. Döms till 10 års straffarbete och till döden. Dörren till fängelsecellen på Landskrona citadell bommas igen bakom henne med obeveklig kraft. Bakom henne ligger ett liv fyllt av lidande. Både hennes eget och hennes offers. Framför henne, avrättningen. Och hon är ensam inför sitt straff. Hildas make lämnar henne och gör allt för att inte förknippas med henne. Rannsakningens timma är kommen. Hilda Nilsson har begått fruktansvärda gärningar. Hon har gett sig på de allra minsta, oskyldiga små barn. Är hon en sadistisk galning? Ett omänskligt monster? Det får vi aldrig veta. Men vi vet ju att hon inte är ensam. Hur stort antal barn som gick under i fosterbarnsindustrin går inte att säga, men de är många. Andra kvinnor döms i andra fall där barn har dött i änglamakerskors vanvård. Men brottsrubriceringen är då just vanvård och inte mord.
En av de värsta fallen är ju i England. Där en viss Amelia Dyer, en änka, begick vad man ibland gissar upp mot 400 mord på barn. Vilket visar att det fanns även i England och det fanns även i Danmark och på Nya Zeeland och på olika ställen.
Hilda sticker ut eftersom hon faktiskt handgripligen dödade sina offer.
Det var så lätt att döma henne, till skillnad från andra fall av änglamakeri, där man ibland inte kan särskilja på ifall det har varit en kvinna som under väldigt tuffa omständigheter har gjort allt hon kan för att försörja och ge alla barn mat, eller ifall det är en kvinna som på ett aktivt sätt försöker att under långdagen misär ta död på ett barn.
Och historien om Hilda Nilsson, änglamakerskan på Bruksgatan, är egentligen inte berättelsen om en enskild mördare. Huvudrollen här har egentligen Sverige. Ett samhälle som låter sina svagaste mejas ner i ett djävulskt system som låser in människor i elände och olycka.
Ja, är hon en sjuk individ eller en produkt av sin samtid? Och där menar jag på att det är en kombination. Hade inte samhället sett ut som det gjorde med så fruktansvärda förutsättningar och brist på kvinnors rättigheter, hade det här aldrig kunnat ske. Hilda hade inte blivit den här personen och möjligheterna hade heller aldrig funnits. Däremot ska det sägas att det var väldigt många kvinnor som under den här tiden både var fostermammor och som levde under väldigt fattiga omständigheter. Och väldigt få av dem valde att aldrig någonsin gå in på den här vägen och mörda barn.
Men allt är på väg att förändras. År 1917, när Hilda döms till döden, är nya bestämmelser om fattigvård och socialhjälp på väg. Krafter som vill reformera samhället kämpar för full maskin för medborgarna. Redan året därpå kommer en ny lag som reglerar fosterbarnsvården och dessutom utökas rösträtten med ett stort steg. Det som ska bli den moderna välfärdsstaten Sverige har ännu en bra bit kvar. De som befinner sig längst ner på samhällsstegen får det inte bättre i ett slag. Framför svenskarna ligger övergrepp som rasbiologi, tvångssteriliseringar och vanvård på mentalsjukhus. Men bollen är ändå i rullning mot ett bättre samhälle för sina medborgare. Och i den här tiden, på väg mot nya värderingar, börjar det skava och tillämpa dödsstraffet. En modern syn på att människor kan förändras och få en ny chans rimmar illa med att giljotinera folk. Tongångarna går mot avskaffande och många dödsdomar omvandlas till livstidsfängelsestraff. Hilda Nilsson vädjar om att hennes straff ska mildras och hon blir faktiskt benådad. Domen som skulle skicka henne till giljotinen omformuleras till livstidsfängelse. Men det får Hilda aldrig reda på. För innan hon hinner få nyheten om sin benådning, i augusti 1917, hittas hon av fängelsevakten i sin cell på citadellet i Landskrona. Runt halsen är en yllehalsduk knuten som snara. Hennes kropp är livlös. I dödsattesten står självmord genom hängning som dödsorsak. Änglamakerskan från Bruksgatan, den ökända barnamördaren, kommer aldrig mer att skada någon. I ett system där individer mals ner slog hon mynt av andras olycka för att förbättra sin egen eländiga tillvaro. Men det sista liv hon bär på sitt samvete blir det egna.
Du har lyssnat på P3 Historia med Cecilia Dyringer, Tove Palén, Navid Bavi och Samuel Lindberg.
Allt det här kan kännas väldigt avlägset och främmande för oss som lever idag. Men välfärdsstaten Sverige är ung. Det räcker med att dra tillbaka klockan 3 generationer så ser vi ett land utan skyddsnät för sina medborgare. Ett land där fattiga tjänar pengar på andra fattiga. Och kanske hör vi knackningarna genom historien ända in i vår egen tid.
Att inse hur lite det som krävs för att sådana här fruktansvärda handlingar ska anses som logiska för att klara sitt eget uppehälle. Både för mammor att antingen döda eller ge bort sina barn, eller för kvinnor att ta emot och då döda barn. För att, var ska jag få pengar ifrån? Jag har inga möjligheter att annars skaffa mig ett uppehälle. Vi har tendenser i världen, vi har fortfarande samhällen, vi har fortfarande moderna länder som på olika sätt bedriver en kvinnofientlig politik, och att man ska komma ihåg var vi står i vår historia.
Programmet produceras av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio.
P3, Sveriges Radio.